Hej och välkomna till avsnitt 73 utav Modiga Människor. Idag så får ni träffa läkaren Peter Dvergsdal. Han är norsk, så vi ska försöka prata lugnt och stilla så att ni hör. Mycket, mycket modig läkare. Och som sagt, tusen tack för att den här kanalen finns. Tack alla ni som stöttar och stödjer. Och som sagt, jag påminner också om att det finns möjlighet att ge gåvor. Det finns nummer och så i informationen där nere. Men nu tänker jag att vi börjar och släpper in Peter. Hej Peter.
Hej.
Hej. Ja, jag tycker ju att du är jättemodig. Och jag fick ju kontakt med dig via en person som jag intervjuade förut. Runi Rogers. Hon kände mycket väl till dig. Och sen när jag fick kontakt med dig så uppdagades ju en ganska stor avancerad historia.
Stor.
En stor, alltså det är mycket, så det är väldigt mycket som har rört sig kring dig. Och jag har fått läsa på jättemycket och samlat på mig väldigt mycket kunskap inför den här intervjun. Men jag tänkte att du kunde berätta lite om dig när vi fortsätter.
Ja, jag är ju kanske den äldsta aktiva läkaren i Norge. Jag tog examen i 1968, så jag har varit läge i mer än 50 år. Mm. Och nu är jag pensionist. Men det tema vi snackar om nu, där började jag intressera mig för före jag blev pensionist i 2012. Så det är, ja, hur många år är det? 9 år har jag intresserat mig för det tema vi snackar om. Vi ska snacka om idag.
Mm.
Så, och tema jag har intresserat mig för mest nu sista åren, det är behandling av vanliga virusinfektioner. Mm. Och corona är också en vanlig virusinfektion. Så det är liksom huvudtingen nu när jag är pensionist, det är och snacka om och få i bruk behandling med vanliga luftvägsinfektioner.
Mm.
Så det är min huvudintresse, akkurat nu.
Mm. Ja, ska vi börja direkt med att det faktiskt, vi pratar om de här tre kardinalfelen.
Ja, ja, så i och med att jag redan brukte medicin för vanlig luftvägsinfektion, inklusive coronavirus. För coronavirus har vi ju haft i alla år. Så kom jag in i den här coronaproblematiken. Så där har jag på en måte blivit coronaexpert också.
Mm.
För jag redan brukte coronamedicin. Och där är det väldigt enkelt att se vilket fel myndigheterna gör. För det första så var det ingen höjt upp i systemet som visste att i det här århundret så har vi medicin som hjälper.
Mm.
Så man kan stoppa en vanlig virusinfektion. I luftvägen kan vi stoppa 97% av alla virus som ger luftvägsinfektion. 100% av alla coronavarianter kan vi stoppa med medicament som är specialkonstruerat för att stoppa virusförmedling. Det är fel nummer en som myndigheterna har gjort. Det är att man kan stoppa virus in i kroppen.
Mm.
Fel nummer två är att man kan också stoppa virus utanför kroppen.
Mm.
Det är ett speciellt lys som har blivit vanligt i det här århundret, som heter FARUVC 222 nanometer lys. det är ett ultrafiolett ljus, men det är inte skadligt för hud och ögon sånt som vanligt ultrafiolett ljus. Men det dräpar alla virus och bakterier på 30 sekunder. Så man kan ta alla virus som är i bussar och droscher och kino och församlingslokaler och på människor kan man ta med och ta som lys. Det är kardinalfel nummer 2. Kardinalfel nummer 3 är att man inte tar hänsyn till att i 2009, där SARS-epidemin gick, då uppdagat man att SARS, alltså virus, var inte smittsom i fly. Ändra flytrafik, för att ventilation i fly, den gör att till och med man smittar inte till sidepassager när man sitter i ett fly och är smittsom. Då om man lutar sig fram mot sidepassagerna och hostar, då kan man smitta sidepassagerna. Eller så smittar inte virus i fly. Så det var kardinalfel nummer 3. Man stoppade flytrafiken med den tanke att när man samlar nya människor i fly så smittar det. Men det gör det ju inte. Det är förra århundrets kunskap. Så 3 av huvudtiltakarna under coronaepidemien är baserat på förra århundrets kunskap och inte detta århundrets kunskap. Mm. Och det är ju vanvittigt att man tar ett århundre fel när man ska göra ett tillstak. För att isolation vill inte vara nödvändig om man hade virusdräpande lys. Och respirator och sjukhusbehandling vill inte vara nödvändig om man hade behandling. Och flytrafik kunde gå som vanligt.
Mm.
Så vi ville knappt ha märket coronapandemin om man hade tagit i bruk ny kunskap. Så det är det stora felen vi har gjort. Och där har jag lust att snacka om lojalitet. Och där är morsomt att nämna Stockholmssyndrom, för det visar att människorna vill vara lojala mot maktpersoner. Så därför så har inte den intelligenta tanken något rum när hela folket blir lojal mot de som sitter på toppen. Och de som sitter på toppen, de har ju brukt så mycket energi på att komma till topp så att de har lite kunskap om lite kunskap rätt och slett. För det kan inte nog till att styra. Så, och det är ju, ja, vilken lov är det? Man säger att maktpersoner, de avancerar till sitt eget inkompetensnivå. Så de som styr på toppen är ju väldigt ofta inkompetenta. För det är processen med att komma till topps. Så där, det är ju förklaringen på att man gör aldrig 3 kardinalfällen. Och det största fällen som är möjligt att göra, det gör det. För det har inte ny kunskap.
Mm. Ja, ska vi gå igenom de här punkterna?
Ja.
Jag har ju fått lära mig helt nya mediciner.
Ja, det är ju inte nya.
Nej, men jag kände inte till exempel Avigan. Jag kände inte till Fabiflu.
Ja, Avigan och Fabiflu är det samma, där Fabipiravir.
Mm.
Och där det står genombrudet på virusbehandling. Det har ju varit för också, i förra århundra var det också virus, för exempel mot herpes, så har du också ett sånt medel som är falsk byggesten för herpesvirus. Så var det någon bort i ett litet firma på västsidan av Japan, i Toyama Chemical. De fann ut att de ville laga falska byggstenar för en hel grupp virus som är vanliga. Och det är luftvägsvirus. Nästan alla luftvägsvirus hör till samma grupp. Och det är RNA-virus. Så det vill laga falska RNA-byggestenar. Nukleotidanaloger heter det. Eller puriner. Falska puriner. Så det gjorde det. Och det hade tre kandidater. Och den ena var då favipiravir. Den hade bara ett nummer till att börja med, men ja, det var i 1997 där syntetiserade de det här. Och så prövde de det ut i cellkulturer. Man kan infektera cellkulturer med virus och så kan man tillsätta växtmedier för cellerna, kan man tillsätta medikamenter. Här var det där favipiravir. Och när man kom över en viss koncentration med favipiravir, då fick man så kallad letal mutation i virus. Det vill säga att viruset kan inte förmera sig längre. Det stoppar upp. Och det blir inte virus det som blir producerat, men det blir, blir falska byggstenar i virus så att det inte är virus längre. Så hela produktionsprocessen av virus in i cellen i kroppen stoppar upp. Efter det så har vi fått många sådana som är virkat på samma måte. Den sista var molnupiravir som blev lanserat i USA. Det är ju lite fantastiskt. Vi ser att det är den första i världen. Står det nå i media i år, i 2021. Men den första i världen var ju i 1997. Så ja. Men nu har plötsligt alla uppdagat att det finns medicin.
Mm.
Och där är det viktigt för Merck som lagar ett som är nästan likt. Det är viktigt för dig att se att det är först i världen. Men det är, den stora revolutionen är akkurat dessa nukleotiderna. För de, i och med att de verkar på 97% av alla luftvägsinfektioner, så kunde jag, då jag började med den här i 2016, så kunde jag ge till en som hade influensaliknande symptom och var väldigt sjuk, så kan bara starta upp med medicin för det att det var 97% sannsynligt att det var riktig medicin. Alla blev bättre. Alla, jag ringte till alla dagen efter det startade upp behandling och alla var bättre dagen efter. Så det var helt fantastiskt nytt. Slipper att gå igenom en till dels allvarlig luftvägsinfektion. För det ser vi inte på corona som så väldigt forskjellig från influensa. Vi har ju haft influensa som är värre än coronapandemin. Så det är det som är det stora genombrudet. Men vi har också andra mediciner som har blivit aktuella. Men det är mer på det förebyggande. För exempel så är det en gammal malariamedicin som blev brukt i 70 år. Den blev brukt och flera hundra miljoner människor har brukt den för att förebygga malaria. Den hindrar malariaparasiten och blir transporterad in i cellen i kroppen. Så visste det sig i 2003 så var det någon som fann ut att den faktiskt också händer virus i att tränga in i kroppen. Och händer virus i blir transporterat från cell till cell in i kroppen. Ja, och det blev publicerat i den mest renommerade tidskrift, medicinska tidskrift i världen, i Lancet 2003. Så den är effektiv till förebyggning.
Och vilken medicin är det?
Den heter hydroxykloroquin, eller plaquenil.
Jag tänker det är viktigt att...
Söndag blev den kallt, för det tog två tabletter var söndag.
Jag tänker det är viktigt att vi säger vad den heter bara. Så.
Ja. Så är det ju en annan ting som blev uppdagat också tidigare på 2000-talet. Och det var vitamin D. Tidigare så har vi ju lärt att vitamin D är för att få en stark benbyggning. Men så visste det sig att vitamin D är också en del av immunförsvaret. Mm. Og i 2009 så visste det seg i USA under svineinfluensapandemien at de som hadde vitamin D-mangel, de hadde mye større sjanse for å bli alvorlig syk enn de som ikke hadde vitamin D-mangel. Og det samme nå med korona. Vitamin D er, de som har vitamin D-mangel har 3 ganger så stor risiko for å bli alvorlig syk som de som har rikelig vitamin D.
Mm.
Så det er også nytt i det her året. Og så har vi da et medikament som er mye strid om, det er ivermectin. Men veldig mye tyder på at det også hindrer transport av virus inn i cellene i kroppen, mm. ivermectin. Det er et gammelt parasittmiddel. Men det finnes også andre midler, proteasehemmere, som også har vært, som også hindrer virus, men den er ikke i handelen i Norge. Så, så derfor så snakker jeg veldig lite om proteasehemmere. Men vi har en håndfull med midler som både kan forhindre spredning av virus, og som kan hindre at man blir syk når man blir smittet.
Mm.
Og det bruker jeg. Jeg skriver resept nå på alle de 3 medisiner som er tilgjengelige i Norge.
Mm.
Først og fremst favipiravir, men akkurat nå er det utsolgt på alle apoteker i Norge. Men jeg har skrevet 1000 resepter på den i løpet av det året her.
Mm.
Og veldig mange vil ha forebyggende også. Da får de hydroxyklorokin eller ivermectin. Så det er jo litt morsomt, for jeg er sperret i alle store medier. I september 2021, da var siste journalist jeg hadde kontakt med i en stor avis. Og hun sa hun hadde fått beskjed fra redaktøren at hun ikke fikk lov å snakke mer med meg. Fordi det skulle ikke være kunnskap om at det finnes behandling. Men likevel så sprer ryktet seg. Så alle opplysninger fra meg er sperret i alle, alle større medier, alle aviser. Likevel så sprer ryktet seg. Og jeg får 10-20 telefoner hver dag fra hele Norge, fra Nord-Norge, fra Vestlandet, fra Sør-Norge, fra Oslo, her jeg bor. De ringer til meg og får resepter. Og det er veldig moro. Og hver dag så behandler jeg 2 eller 3 stykker som er infisert med korona. Så det er veldig, veldig godt for meg å avslutte mitt medisinske liv på den måten, og bli den som behandler korona. Våren 2020 var det flere leger som var interessert. Vent litt. Ja, det var noe som... I 2020 var det flere leger som var litt interessert. De har hoppet av alle. Og hvorfor har de hoppet av? Jo, fordi myndighetene forlanger lojalitet, og de får represalier. De tør ikke å gå ut av linja. Så da har vi også et paradox som har oppstått nå. Før var det jo unge opprørere. Men nå er de unge opprørende borte, fordi de tør ikke. Jeg har snakket med unge leger, de sier de tør ikke å gjøre opprør, for da får de ikke jobb. Så da er det pensjonistopprørere som er igjen, sånne som meg. Vi er så gamle at vi kan ikke miste en jobb, for vi har jo ingen jobb. Så slik er det. Det er pensjonistene som har tatt over for å være opprørere i moderne tid. Det er ikke ungdomsopprør lenger. tittar mycket.
Nej, men för ni har inte lika mycket att riskera.
Mm. Va?
Att ni har inte lika mycket att riskera, tror jag. Många unga resonerar nog så, tror jag, att de är rädda för att förlora jobben eller...
Ja, det riskerar. Jag har haft medicinska studenter som elever och någon av dem har haft starka meningar. Så har jag sagt, varför går du inte ut med det? Och där säger de, nej, där får jag inte jobb, så jag vill inte se det.
Mm.
Så då kommer vi in på någonting att samhället har blivit väldigt, det är väldigt stora krav om lojalitet i samhället.
Mm.
Och med lojalitet så följer lögner och falskningar. Ja, nu kom vi lite bort från behandlingen.
Ja, nej, men vi får ta oss tillbaka. Och det som slår mig bara är ju lojaliteten mot sig själv. Vi måste ju vara lojala mot oss själva.
Ja.
I första hand.
Och där må jag nästan fortälla om där Norge var... under diktatur.
Mm.
Det danske diktaturen som stiftade Norge. Och efterpå var det ett svensk diktatur under kung Karl Johan.
Mm.
Där införde vi demokrati. Och det var en man som förde till att det blev demokrati. Och det, han hette Hans Nilsen Hauge. Han gick runt i Norge och sa att vi måste tro på oss själva. Och alla människor kan vara direkt i kontakt med Gud och känna vad som är riktigt inne i sig själv. Det sa han 200 år sedan. Och där var det bara diktatur i Europa.
Mm.
Och där införde han en tradition i Norge för att tänka själv. Och den traditionen, jag är så gammal att jag hör till den traditionen. Man ska tänka själv. Och det är lojalitet mot sig själv.
Mm.
Det är viktigare. Och där var ju nästan nämna grundläggaren av vår kultur, Jesus. Han sa att du ska vara mer lojal mot dig själv än mot kejsaren. Han sa det.
Mm.
Så. Det hör till vår kristna tradition att vara lojal mot sig själv och sin egen övertygelse. Den ska vi ta vara på.
Ja, det tycker jag. Ja, så hur går vi vidare här? Det är så många punkter. Jag vet... ska vi ta det här mejlet? Vi tar det här mejlet som du skickade.
Jag har skickat många mejl. Jag började...
Men du vet vilket jag menar.
Ja, men jag kan telefonen. Jag har skickat många mejl och jag har tagit telefoner till Folkehälsoinstitutet i Norge helt från 2016 om att vi må ha en epidemimedicin i Norge. Har inte fått någon respons. Mm. Och då coronaepidemin kom, då hade jag ju kontakt med direkt med Japan, för jag hade ju importerat medicin själv, favipiravir eller Avigan. Så jag spurte Koichi Yamada som var den gången direktör för Fujifilm Pharma om det gick att få in 400 000 Avigan-tabletter.
Mm.
Så sa han, det blir 60 kartonger, det vill ta ett par dagar. Och så gav jag tillbud till den norske, våra politiker i Norge och till Läkemedelsverket att jag hade fått tillbud om 400 000 tabletter så vi kunde behandla alla som var syke i hela Norden. Men fick ingen respons. Så tänkte jag, då skriver jag en mail till Anders Tegnell.
Mm.
Så jag skrev till han också och sa att jag kunde skaffa 400 000 tabletter till behandling. Mm. I löpet av ett par dagar. Och då fick jag bara ett svar om att det är det Läkemedelsverket som tar sig an. Det var ju inte sant, för att han har med epidemi att göra. Och visst man vill ta in en epidemimedicin så är det ju epidemistyrelsen som tar initiativ och så är det Läkemedelsverket som säger ja.
Mm.
Så han visste ju att han lög.
Mm. Jag sitter ju faktiskt med ditt mejl framför mig här. Och det är ett ganska långt mejl som du skriver till Anders Tegnell. Där du går igenom...
Ja.
Du är väldigt noggrann här. Och hans svar, och det här är ju den 29 april 2020.
Ja. Ja.
Och han svarar bara att Läkemedelsverket hanterar dessa frågor.
Ja, men det är inte sant. För det är att visst det är snack om epidemi, då är det Sundhetsstyrelsen som tar initiativ till att importera medicin. Mm. Och Läkemedelsverket, det bara säger ja eller nej. Eller säger vi, det ger råd.
Mm.
Men det är, det är ju staten som köper in epidemimedicin.
Mm.
Så han vet att han gav mig fel information. Och det är ju det som är det vanviktiga, att den gången i april 2020 så var det medicin tillgänglig för att behandla alla som var psyke både i Norge och Sverige och Danmark.
Mm.
Och det blev sagt nej till, för man ville stänga ned. Det var det man skulle göra. Och det, då blev det inte riktigt att behandla.
Mm.
Så, ja.
Jag tänker att för Anders Tegnell är ju också läkare.
Ja. Men han hör ju till förra århundradet. Han hör till 1900-talet.
Mm. Ja, men jag tänker ändå att det borde ju ligga i hans intresse att åtminstone höra sig för vad en kollega som faktiskt sträcker ut en hand.
Nej, men det är inte så det fungerar i makten.
Mm. Jag förstår det. Men,
han gör helt riktigt när man tänker att han tillhör ett maktapparat.
Mm.
Då är det viktigt att det håller kurs, att det inte blir att kursen inte blir sån. Man mm. måste ju gå rätt fram. Det är sån maktapparat är laget för att det inte ska bli slinger.
Mm.
Det ska gå rätt fram. Så. Och det är där det kanske har kommit för långt i moderna samfund att regelverk och styring och lojalitet har tagit över för allmänlig sund förnuft. För det du snackar om, det är sund förnuft, men den kommer som nummer två, den är i sån... Ja, jag var bara precis. Allmänlig sund förnuft, den kommer som nummer två.
Mm.
Så det är ju det vi har fått illustrerat.
Mm. Det jag har fått lära mig, det är bland annat att det är tre länder som tar in de här medicinerna. I Europa, förutom Norge.
Ja, Serbia är det ena.
Ja, Tjeckien är ju ett av länderna.
Ja.
Ja.
Ja, men det östeuropeiska, det är inte de som hör till kärnan i det är inte de man vill se västen om. De tar inte in. Och det samma är Nordamerika.
Mm.
Så, men visst du snackar om favipiravir så är det ju 15 fabrikanter runt i världen. De producerar ju, till och med i Egypt producerar man favipiravir.
Mm.
Och bara i Indien är det 10 fabriker.
Mm.
Och visst man tar med i andra av samma typ så är det ju flera fabriker i India som producerar remdesivir som verkar på samma måte. Och det har ett tredje medicament som också är en purinanalog, alltså en falsk byggsten för virus, som det producerar i Indien.
Ja, precis. Ungern och Polen använder ju också, och de har också licens, liksom, för ansökt om licens för att få sälja de här.
Ja, ja.
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 Men Sverige, det fick jag väldigt tydligt, för jag pratade ju också med den här Glenmark, jag är så svårt att uttala deras namn, men Glenmark i alla fall.
Ja.
Företaget som har licensen för den här.
Ja.
Och Sverige har aldrig visat något intresse, sa de.
Nej, nej.
Nej.
Det är ju det att där vet att i västern att det inte finns behandling. Inte när två stora amerikanska firmor går ut och säger att det finns behandling, där ser alla ja.
Mm.
Så Merck, som nu producerar också en purinanalog, nu har också Merck kommit med i produktionen av purinanalog. Och där plötsligt ser alla att ja, nu har vi fått medicin. Men den är ju inte något speciellt. Det är en purinanalog som ja, 3, 4, 5 andra.
Mm. Men du som har jobbat med det här,
ja,
länge. Ett av skälen som man i Sverige, varför man inte vill använda den här medicinen, eller tar, inte ens intresserade, för att som jag fick höra då från Glenmark, det är att man anser att dokumentationen är otillräcklig.
Ja.
Mm.
Ja. Och det är ju det är så många måter att snacka om dokumentation på, men favipiravir blev utprövt helt från 1997, och det är prövt i cellkulturer, det är prövt på försöksdjur, det är prövt på allerede 2013 så var det prövt ut på coronavirus, de coronavirusen som var den gången, SARS och MERS, på försöksdjur, och det virket. Och i 2014 så blev det prövd ut i USA på influensa, och det virket där också.
Mm.
Det prövd ut i USA på biverkningar på 4000 amerikanare, och det hade nästan inga biverkningar. Men det skedde ett land i USA i 2014. Så vi ville inte godkänna den på trots av god dokumentation.
Mm.
Och jag vet inte akkurat vad som skedde, men amerikanska militären var inne i bilden, så jag tror det var en landmaktkamp mellan militär och läkemedelmyndigheten om det här. Men den blev inte godkänd till 2014. Och den har blivit brukt mot Ebola i Västafrika.
Mm.
Och den har inte blivit officiellt godkänt där heller. Och då kommer vi till att regelverk i EU-området och Nordamerika, de är så starka på godkänning, och man måste göra så många försök att det kostar 1 miljard kronor för godkänt medicament. Och att ta hem Chemical och Fujifilm Pharma, det hade inte den miljard.
Mm.
Det hade inte så väldigt god ekonomi. Det var ett svensk firma, jag tror det var Roche, som var inne och skulle ha kompaniskap med Fujifilm med att få det godkänt i Europa. Men det trak sig. Så det är så enorm krav till dokumentation. Och det är väldigt stränga regler. Så den dokumentation som blev gjort i India av Glenmark, som gjorde att det blev ett genomslag och favipiravir blev världens mest brukte virusmedicin, den blev inte godkänt som god dokumentation. Och att 1 miljon indare har blivit bra och att dödligheten i Indien är bara halvparten av USA, det täller inte. För det är speciella regler om vad som täller. Men det täller inte att en miljon indier räddar livet. För att där skrevet upp akkurat vad ledarskap ska bevisa. Och att indier överlever är icke bevis. Så, ja, du rister på huvudet, men det är sån regelverk är. Det är sån det fungerar. Och att regelverk ofta går ut över all sin förnuft. För exempel Egypt. Gamla Egypt, det gick under på grund av regelverk. För det regelverken blev så uhanterliga att samfunnet stoppade upp. Det är inte nytt. Det är slik det verkar. Så, ja. Så därför favipiravir som det blir brukt i massa land som vi icke sammanlägnar oss med, det täller icke. För Thailand för exempel tog i bruk favipiravir i mars 2020 och hade nästan en av världens lägsta dödligheter av coronavirus. Det täller icke. Så, och att det nästan inte är biverkningar, det täller heller inte, för att det är, ja. Ja, det är så det är. Och nu har jag gjort en postmarketingundersökelse i Indien, där man också visar att de som har brukt det här i Indien, de har nästan inte haft biverkningar och de har blivit raskare friska än lite mer. Ja. Så regelverket har blivit sin egen fiende och kontrollmyndigheten, sånt som läkemedelsverken, de har blivit en risikofaktor och icke något som ska beskydda oss. Men de är faktiskt till fara för oss. Mm. För det att de förhindrar förnuftig bruk av medicament.
Ja, har... men jag menar,
ja?
Du har ju jobbat med alla de här medicinerna.
Ja, bara tre av det. Det är tre som går att få i Norge.
Ja, jo, men jag menar, du känner till dem och du känner till tre mediciner.
Tre stycken. Ja.
Det är ganska mycket.
Ja.
Och du vet att alla de här tre fungerar.
Ja, men det betyder inte något, för jag är en person. Så att jag ser att det ser ut som det fungerar. Det täller inte i en vetenskaplig sammanhang. Så jag må ju bruka kunskap som jag får från Indien för exempel. Eller från Japan.
Jo, fast om man nu går ut och söker till exempel på Fabiflu, som är det här favipiravir.
Ja.
Så står det ju faktiskt att det här är en medicin som hjälper mot covid.
Ja, men det hjälper inte. Det ska genom ett helt bestämt ritual. För godkänning av läkemedel i Europa är ritualiserat. Så de har genom ritualet. Så grund till att vi har favipiravir i Norge, det är att det är en man i läkemedelsverket som heter Sigurd Kortemo. Han har jag snackat en del med och så har vi funnit en utväg där vi kommer utanom ritualet. Och det är att han har sagt att han vill icke säga nej till att jag söker om godkänning av en recept till en patient. Så det betyder att läkemedelsverket i Norge, eller Kortemo rättare sagt, han har då fört till att receptet blir godkänt enkeltvis. Så för varje recept jag sänder till apotekssystemet så sänder jag en söknad till läkemedelsverket. Och så godkänner de det. Och de godkänner alla. Jag har skrivit 1000 söknader till läkemedelsverket och alla är godkänt. Och det, för så brukade det kanske en dag eller två på att godkänna. Nå godkjenner det med en gang. Den korteste godkjenningstiden var 4 minutter. Slik at vi går utenom hele ritualet med godkjenning av legemiddelet, fordi at ritualet er så stort og ingen vil betale for det.
Mm.
Og så skriver vi resepter som er såkalt legemiddel, registreringsfritak.
Mm. Ja, men jag tänkte bara på det du sa det här att vi vet att det är 1 miljon indier,
ja,
som har blivit hjälpt.
Ja.
Ja.
Det kanske är det för det är 10 fabrikanter. Ja.
Ja. Och att det räknas inte.
Nej.
För att vi har helt andra ritualer. Alltså det, ja, men det är så svårt att ta in. Ja. Och jag tänker så här, vad är det som hindrar att prova? Eftersom vi vet att det här är läkemedel som inte ger svåra biverkningar.
Ja, och där, det var en någon politiker i Norge med under initiativ från en som heter Carl I. Hagen. Han är veteran, politisk veteran i Norge.
Mm.
Han, i mars 2020 så ringte han till mig och sa att han ville vara med på det här.
Mm.
Så han prövde och det var uppe i norska parlamentet i Stortinget. Så var det uppe och det var spörsmål om icke regeringen kunde godta att folk fick bruka medicament på egen risiko.
Mm.
Det blev avslått av regeringen. Ett råd från administrationen.
Mm.
Det att bruka på egen risiko, även om det är lite biverkningar, det blir inte godtatt. Det skulle, man skulle inte göra det. Det blev sagt i den norska regeringen under Erna Solberg.
Mm.
Så hälsominister Høie som svarte på spørsmål i Stortinget om ikke en kunne åpne opp sånn at folk kunne bruke på egen risiko.
Mm.
Så det er sånn at vi skal passe på at vi ikke gjør noe feil.
Mm.
Da skal vi ikke ha lov å gjøre feil heller.
Nei. Visst er det så, Peter, at alle läkare kan skrive ut medicin som finns. Alltså så här, det här var, jag fick den här informationen från Glenmark att även om det inte finns licens ännu för vissa läkemedel i Sverige så kan läkare skriva ut ändå på egen risk.
Ja, i Norge så är det så att alla läkare kan skriva ut de 3 medicamenten som jag brukar skriva ut. Det kan alla läkare i Norge skriva ut, men det är ingen som gör det.
Mm.
I Sverige kan man också sannsynligtvis skriva ut på egen risk.
Mm.
Men det är vissa formella ting som måste göras. Med Fabiflu, så för det första så måste Läkemedelsverket se att det vill inte säga nej till en söknad om registreringsfritag. Och så må det ges importlicens. För det är inte nog att Glenmark kan tillby, men det må vara importlicens. Så en importör må ha importlicens och så må det importeras. Och så må det registreras i läkemedelregistret. Så man kan inte bara börja skriva ut i Sverige. Man må först göra alla de tingene. Få en import, få ett läkemedelnummer, ett svenskt läkemedelnummer och där först kan man börja skriva ut.
Mm.
Så, i och med att det är ingen som gör den jobben så blir det inte i Sverige.
Nej.
Så det som sker är att enkelte som har familj i Sverige, de spör mig om att skriva ut recept och så tar de med sig till Sverige.
Mm.
Medicin.
Mm. Ja, alltså det är ju det är, ja, Jag har verkligen varit så mycket inför den här intervjun och sätta sig in. För du har haft kontakt med väldigt mycket människor.
Ja. Väldigt många, och det som är morsomt nu är ju alla patienterna som ringer från hela landet. Och att det är något som går från mun till mun. Det är den gamla metoden om att sprida en nyhet. Det är att folk snackar med varandra, för alla medier är stängt. Det är ju väldigt moro. Och det är väldigt moro att kunna peka näsa till administrationen och se att vi får det till. Även om det är stängt och lyckat.
Men du sa att du är liksom avstängd gentemot all media.
Ja. Jag ska berätta en historia. Det stora avisen var ju stängt ifrån mitten av 2020, men i februari, 1 februari 2021, det var första gången vi hade fått igenom Fabi Flyg på ordinär måte genom apotek med eget norsk produktnummer och allt. Och, det var en patient som skulle hämta ut den första recepten på apotek 1 på Fornebu i Norge. Och jag varslade ett lokalavis, för jag visste ju att det stora avisen var helt stängt. Så lokalavisen var där, och de hade fotograf och de hade journalist, och de intervjuade en patient som nettopp var färdigbehandlat och blivit väldigt fort frisk. Och de var där och däckat utlevering av första på recept i Norge. Vad skedde, tror du?
Ja.
Journalisten hon sände en textmeddelning till mig och sa att hon var blivit sjukmält. Hon hade fått ont i en arm. Men till den patienten så ringde hon och sa att redaktören hade stoppat hela artikeln. Den skulle inte skrivas. Man skulle inte skriva att det fanns medicin för corona.
Nej.
Den här lokalavisen blev stängt. Där är jag moro att jag kommer ut genom sådana medier som du har, för exempel.
Det här är ju inte klokt. Men de som följer det här och som har koll på det här vet ju att det här är i allra högsta grad verklighet.
Vad menar du?
Nej, men jag... En del människor kan ju bara, de klarar inte riktigt av att ta till sig att man från Läkemedelsverket eller från myndigheter skulle ha stoppat någonting som fungerar.
Ja, och det är det som är det fantastiska, och det är därför jag sitter här och berättar. Det är för att berätta att allmänliga människor skönnar ting. Och alla de som ringer till mig. 1000 telefoner bara i löp av någon månad. De har skönt att maktapparatet har gått över en gräns. Och det är ju väldigt viktigt, för då kan hända ju för genomrätta demokratier. Då blir det mer synligt för alla att dessa maktapparaterna, Läkemedelsverket, Folkhälsoinstitutet, det är ju icke demokratier. Det är maktapparat, och det är maktmänniskor som styr det, och det är att ha makt som är det viktiga. Det jag hoppas nu är att det blir helt synligt att dessa icke är de beskyttar oss inte. De är en fara för oss. Och det hoppar jag så många som möjligt vill se. Och jag har haft minst 500 telefonsamtal där vi har nettopp snackat om det här att myndigheterna de går över en gräns i sitt kontrollbehov. De har behov för att kontrollera oss.
Mm.
Det har gått för långt.
Mm.
Och det är ju helt fantastiskt för mig att få snacka med 500 människor om det personligt, en telefonsamtal. Och nå med dig.
Mm. Ja.
Jag har det helt fantastiskt.
Mm. För jag tänker att du bryr dig om andras hälsa. Så du lever som du lär, som alla läkare borde göra.
Ja.
Ja.
Jag följer lägeeden. Den säger nihil nocere. Aldrig skade.
Mm.
Det är klart, när det gäller corona, då skadar man med att inte göra något. Man skadar med att ringa till dig och säga att du har corona och du måste hålla dig hemma. Då skadar man dig.
Mm.
Och det är ju... Och så är det... Vi har inte nämnt vaccinlobbyen. De är ju intresserade av att det inte är medicin.
Mm.
Har jag fortalt dig om Solidarity-studien?
Nej.
Är det inte det ett flott namn?
Solidarity.
Ja.
Berätta.
Ja. Solidarity-studien är på initiativ från en John Arne Röttingen i Norge.
Mm.
Han är stor i FN-systemet. Och det var en klinisk studie på behandling med medicament mot corona i mer än 40 land. Och Röttingen koordinerade det hela. Det var helt fantastisk forskningsupplägg. Och de skulle forska på två medicament i sjukhus. En var remdesivir som är en purinanalog vi har snackat om som är nästan... verkar på samma måte som favipiravir och molnupiravir.
Mm.
Det andra var hydroxychloroquin. Och då för studien kom igång så skrev jag på sociala medier att det var bortkastat många hundra miljoner för det medicamentell behandling ville inte ge effekt. Det är helt upplagt. Man har inte mer än max 5 dagar på sig för att starta behandling mot virus.
Mm.
Senare så nyttar det inte med virusmedicin. Och på sjukhuset har det gått över 10 dagar. Så Röttingen, han kom ju självsagt med konklusion på Solidarity-studien. Som jag sa för studien, att det kom inte till att virka. Så han kom med att coronamedicin virkar inte. Men han generaliserade det hela, för han är vaccineman. Så nu är han FNs direktör för fördelning av vacciner i världen. Så han hade bruk för det resultatet om att medicament verkar inte på corona.
Mm.
Och då kom han med den konklusionen. Så en direkt kriminell handling av John Arne Röttingen. Och jag hoppas att han blir tilltalt av politiet och straffet med många års fängsel för folkmord. För att han förhindrat medicamentell behandling och kanske han kunde ha räddat 1 miljon människor.
Mm.
Visst han inte hade fusket med forskning. Mm. Jag tror han har fusket helt bevisst. John Arne Röttingen, norsk.
Mm.
Och då han antagligen som stoppat mig i att importera avigan i januari 2020. Det var i alla fall miljö omkring han, forskningsmiljö. De stoppat mig, de sa att jag fick inte in mer. Jag hade ju importerat i mellan 3 och 4 år hade jag importerat avigan för corona. Det stoppat då.
Mm.
Så... Ja. Så vaccinlobbyen, de har ju varit väldigt intresserade i att det inte finns medicin.
Mm.
Inte till någon, när Merck och Pfizer har kommit ut med att nå har vi medicin.
Och du finns ju här och berättar för oss.
Ja, ja det täller inte. Det är det stora som täller. Det är Pfizer och Merck, för de har miljarder. De kan berätta en historia till miljarder. Jag kan ju bara sitta här och berätta med ett stämme. Så har det blivit. Och sån ska det inte vara.
Nej, det ska det inte. Och det är därför jag tänker att vi sitter här nu och gör det här.
Ja. Och där är vi ju tillbaka till vår kristna kultur. Att Jesus sa att vi ska lytta mer till vår egen stämma än till kejsaren.
Ja, tack så jättemycket Peter.
Själv tack, och tack för att jag får snacka.
Ja, men jag tänker att det betyder mycket för folk att höra någon som är verksam. Du jobbar ju med det här varje dag.
Ja.
Det gör det. Jag är jätteglad att du ställde upp. Och jag tänkte bara att vi avslutar med att jag och Peter kanske följer upp med en engelsk intervju pratar vi om.
Ja. Tegnell, syns jag du bör prova, så visst du kan ta honom så är det flott.
Se om han ställer upp. Ja, men ja. Nu har vi pratat i, eller vi har samtalat i nästan en timme.
Ja. Tack. Tusen tack.
Tusen tack allihopa och tack Peter och tack alla som har tittat. Så då går vi till avslut.
Ja.
Ja. Det är livet. Så.
Vad säger du?
Ja, det är livet sa jag. Jag såg att någon gick förbi bakom.
Ja. Jag sa att du hade någon också.
Ja, jag hade den som jag vinkade till. Ja, men då avslutar vi.
Så får jag säga tack och jag syns det är väldigt moro. Och det är ju sån, jag tror det är mer bruk för det här i Sverige. För det är större lojalitet i Sverige än i Norge. Och det är större tradition för att ha bara de riktiga meningen i Sverige än i Norge. Så ja. I Sverige är väldigt många som har helt riktiga meningar. Så det är inte så galt i Norge. Ja, tack.
Vad bra, tack.
Ja, så där träffas vi.